Jubla, du ofruktsamma, du som inte har fött barn. Brist ut i jubel och ropa av fröjd, du som inte haft födslovärkar. För den ensamma har många barn, fler än den som har man, säger Herren. Utvigda platsen för ditt tält, spänn ut tältdukarna där du bor och håll inte tillbaka. Gör dina tältlinor långa och dina pluggar starka. För du ska breda ut dig åt både höger och vänster. Dina avkomlingar ska få hedningar som arv och på nytt befolka ödelagda städer. Var inte rädd, för du ska inte behöva skämmas. Var inte blyg, för du ska inte bli förödmjukad. Nej, du ska glömma din ungdomsskam och din enketids förakt ska du inte minnas mer. För han som skapat dig är din man. Herren Sebaot är hans namn. Israels helige är din återlösare, han som kallas hela jordens Gud. Som en övergiven kvinna i hjärtesorg kallade Herren på dig, och som en förkastad ungdomsfru säger din Gud. Ett kort ögonblick övergav jag dig, men i stor barmhärtighet vill jag nu samla dig. När min vrede välde fram dolde jag ett ögonblick mitt ansikte för dig. Men nu vill jag med evig nåd förbarma mig över dig, säger Herren, din återlösare. Jag ska göra som vid Noas flod, liksom jag gav min ed att Noas flod inte mer skulle drabba jorden, så ger jag nu min ed att inte mer vredgas på dig eller bestraffa dig. Även om bergen viker bort och höjderna vacklar, så ska min nåd inte vika ifrån dig eller mitt fridsförbund vacklar, säger Herren din förbarmare. Du arma, så drabbad av stormar utan att få någon tröst. Nu ska jag mura dina stenar med spetsglans och lägga din grund med safirer. Jag ska göra dina tinna av rubiner, dina portar av kristall och hela din ringmur av ädla stenar. Alla dina barn ska bli Herrens lärjungar. Och dina barns frid ska vara stor. I rättfärdighet ska du bli befäst. Förtryckt ska vara fjärran från dig. Du har inget att frukta. Skräcken ska vara borta. Den ska inte komma dig nära. Om någon angriper dig kommer det inte från mig. Den som angriper dig ska falla för dig. Se, jag skapar smeden som blåser upp kolelden och formar ett vapen genom sitt arbete. Jag skapar också fördärvaren till att förstöra. Inget vapen som smids mot dig ska ha framgång. Och varje tunga som angriper dig ska du i domen döma skyldig. Detta är Herrens tjänares arvedel. Och deras rättfärdighet kommer från mig, säger Herren. Och Fader, vi tackar dig för att du ger oss rättfärdighet. Vi tackar dig för att du är nådig mot oss, att du inte behandlar oss efter våra synder. Vi tackar dig för att du tog straffet för våra synder och att vi får din rättfärdighet helt oförtjänat. Må Jesus bli ärad för evigt för det verk han har gjort för oss. I Jesu namn ber vi. Amen.
Let's pray.
Låt oss be.
Gracious Heavenly Father, we thank you for this morning.
Himmelske Fader, vi tackar dig för det här ögonblicket.
Lord, I'm a broken vessel.
I'm sorry.
Lord, I'm a broken vessel.
Herre, jag är ett brustet kärl.
But you have put your treasure upon jars of clay.
I'm sorry.
But you have put your treasure on in jars of clay.
Men du har satt din skatt i lerkärl.
Lord, as I preach, let your words be powerful.
När jag predikar, låt ditt ord vara kraftfullt.
That your spirit would change our hearts.
Att din ande skulle förändra våra hjärtan.
Encourage us.
Uppmuntra oss.
And stir us towards action.
Och leda oss till handlingar.
In Jesus' name we pray. Amen.
I Jesu namn ber vi. Amen.
So I'm sure you have heard many wedding vows.
Jag är säker på att du har hört många bröllopslöften.
And as soon as you came into the church, you would have seen all these flowers and things outside, and you would have seen, wow, there was a wedding here.
Och ni har säkert sett att det finns massa grejer här som blommor och sånt, och ni ser att det har varit ett bröllop här.
But those are not the main part of the wedding, isn't it?
Men de här grejerna är inte huvudsaken av bröllop, eller hur?
Wedding vows is much more important than that.
Så löften är mycket mer viktiga.
It is one of the joyous moments in wedding where the bride and the groom publicly pledge before God.
Det är en av de glädjefyllda ögonblicken i ett bröllop där bruden och brudgummen offentligt lovar sina odödliga kärlek inför Gud.
The church and to one another.
Och för kyrkan och inför varandra.
Of their undying love.
Och deras odödliga kärlek.
To cherish, protect and remain faithful to each other.
Att vårda och beskydda och att vara trogna mot varandra.
When difficulties arise.
Men när svårigheter uppstår.
The couple is supposed to remember those vows.
Så förväntas paret komma ihåg sina löften.
Seek forgiveness.
Att söka förlåtelse.
And reconciliation.
Och försoning.
Because they gave their word before God.
Eftersom de gav sitt ord inför Gud.
But sadly.
Tyvärr.
Wedding vows have lost much of their significance today.
Så har äktenskapslöften förlorat mycket av sin betydelse idag.
Both in terms of the sincerity of the words.
Så både vad gäller liksom uppriktigheten.
And the seriousness in front of whom it is given.
Och allvaret inför vem de ges.
As the vows lose their value.
Allt eftersom löftena förlorar sitt värde.
The marriages become brittle and uncertain.
Så blir äktenskapen sköra och osäkra.
Instead with their feelings.
Och i takt med känslor.
It certainly sounds dangerous.
Det låter farligt.
But Isaiah 54 presents a much better marriage.
Men Isaiah 54 presenterar ett mycket bättre äktenskap.
It follows naturally from Isaiah 53.
Och det följer naturligt från Isaiah 53.
Because the suffering servant has borne our sins.
Eftersom den lidande tjänaren har burit våra synder.
God now speaks tenderly to his people.
Så talar Gud nu ömt till sitt åtlösta folk.
And at the heart of this chapter stands one of the most beautiful statements in all of the scripture.
Och i hjärtat av detta kapitlet så står ett av de vackraste uttalanden i hela skriften.
Your maker is your husband.
Din skapare är din make.
Everything else in this chapter revolves around that this glorious truth.
Och allt annat i det här kapitlet kretsar kring denna härliga sanning.
And our creator redeemer husband makes three covenant vows to his bride here.
Och vår skapare återlösare make avger tre förbundslöften till sin brud.
Three vows.
Tre löften.
He promises innumerable children to the barren woman.
Han lovar otaliga barn till den ofruktsamma kvinnan.
Unwavering compassion to the deserted wife.
Orubblig medkänsla till den övergivna hustrun.
And an unshakable city to the afflicted people.
Och en orubblig stad till det drabbade folket.
Children, compassion and city.
Barn, medkänsla och en stad.
And these vows flow directly from the everlasting love of our husband.
Och de här löftena kommer från hans eviga kärlek.
They are meant not only to comfort us but also to stir us into joyful action, into obedience.
Och de är inte bara avsedda att trösta oss utan också att spara oss till glädjefylld lydnad.
So let us hear the first vow. Vow of innumerable children.
Så låt oss se på vårt första löfte. Löftet om otaliga barn.
Sing, O barren one who did not bear. Break forth into singing and cry aloud. You who have not been in labor, for the children of the desolate one will be more than the children of her who is married, says the Lord.
Det står att sjung du ofruktsamma, du som inte har fött barn. Bryt ut i jubel och ropa högt, du som inte har varit i födsloverkar. Ty den ensamma kvinnans barn ska bli fler än den gifta kvinnans barn, säger Herren.
The chapter begins with an unexpected command. Sing!
Kapitlet börjar med en oväntad befallning. Sjung.
It is astonishingly directed towards the barren woman.
Och det är förvånansvärt nog riktat mot den ofruktsamma kvinnan.
Barrenness carried deep shame and suspicions of a curse in the ancient world.
Så ofruktsamhet medförde djup skam och misstankar om en förbannelse i den antika världen.
And in many cultures it still does.
Och det är så också fortfarande i många kulturer.
Yet our worth and joy are not ultimately found in children but in God.
Men ändå finns vårt värde och vår glädje ytterst sett inte i barn utan i Gud.
So a barren woman of Isaiah's day did not sing, she mourned.
Så en ofruktsam kvinna på Jesajas tid, hon sjöng inte, hon sörjde.
It before anything visibly changed in the woman, God commands her to rejoice.
Men ändå, innan något synbart har förändrats för kvinnan, så befaller Gud henne att glädjas.
But why?
Men varför?
And who is this barren woman?
Och vem är den här ofruktsamma kvinnan?
If you read the previous chapters of Isaiah, she represents the nation of Israel.
Om du läser det tidigare kapitlet i Isaiah, så representerar hon Israels nation.
God declared in Exodus chapter 19 that you shall be my treasured possession among all peoples, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation.
Så Gud har förklarat tidigare i andra Moseboken 19 vers 5-6 att ni ska vara min dyrbara egendom bland alla folk, och ni ska vara heligt för mig, vara för mig ett kungarike av präster och ett heligt folk.
Israel was to be a kingdom of priests.
Israel skulle vara ett kungarike av präster.
Mediating God's presence to the nations so that the nations would come to worship the true God.
Och de skulle förmedla Guds närvaro till nationerna så att nationerna skulle komma att tillbe den sanna guden.
Even the promise to Abraham pointed in this direction.
Och även löftet till Abraham pekade i den här riktningen.
Through his offspring all the families of the earth will be blessed.
Genom hans avkomma skulle alla jordens släkter bli välsignade.
But Israel failed spectacularly.
Men Israel misslyckades spektakulärt.
Instead of devotedly representing God, she pursued idols.
Så istället för att troget representera Gud, så följde hon avgudar.
Instead of remaining faithful to her husband, she committed spiritual adultery.
Istället för att bli trogen till sin man, så begick hon andlig äktenskapsbrott.
Instead of producing godly offspring, she became spiritually barren.
Istället för att få gudfruktiga avkommor, blev hon andligt ofruktsam.
Yet our Redeemer husband promises, makes a great and extraordinary promise.
Ändå ger vår återlösare make ett extraordinärt löfte.
The children of the desolate one will be more than the children of her who is married.
Att den övergivna kvinnans barn ska bli fler än den gifta kvinnans barn.
How can an unfaithful barren woman suddenly have innumerable children?
Hur kan en otrogen, ofruktsam kvinna plötsligt få otaliga barn?
The answer lies in the suffering servant.
Och svaret ligger i den lidande tjänaren.
We read in Isaiah 53 verse 10. When his soul, that is the servant's soul, makes an offering for guilt, he shall see his offspring.
Så vi läser i Jesaja 53, vers 10. Alltså när hans, alltså den här tjänarens själ, frambär ett offer för skuld, ska han se sin avkomma.
Through his substitutionary death, Christ compassionately purchases a people for himself.
Genom sin ställföreträdande död köper Kristus i medlidande ett folk åt sig själv.
His sacrifice gives birth to a redeemed family.
Hans offer föder en återlöst familj.
Now the offspring of the servant becomes the offspring of the barren woman.
Så nu blir tjänarens avkomma den ofruktsamma kvinnans avkomma.
That's what we read in verse 3. Your offspring, addressing the woman, your offspring shall possess the nations.
Det vi läser i vers 3 i det här kapitlet, att dina avkommor ska ta folken i besittning.
So the barren woman now sings.
Så den ofruktsamma kvinnan sjunger nu.
Not because she has accomplished anything.
Inte för att hon åstadkommit något.
But because her redeemer has done everything for her.
Utan för att hennes återlösare har gjort allting.
The servant has made many righteous.
Tjänaren har gjort många rättfärdiga.
And those many have become her children now.
De här många har blivit hennes barn.
Her barrenness is replaced with joyful fruitfulness.
Hennes ofruktsamhet ersätts med glädjefylld fruktbarhet.
This speaks to us all.
Och detta talar även till oss alla.
Many times the church looks weak and insignificant.
Många gånger ser kyrkan svag och obetydlig ut.
We wonder whether there is any future for Christianity.
Och vi undrar om det finns någon framtid för kristendomen.
We ask ourselves.
Vi frågar oss själva.
Can the church survive?
Kan kyrkan överleva?
Will the gospel continue to advance?
Kommer evangeliet att fortsätta att utvecklas?
Surely we feel outnumbered and tiny in this culture.
Vi känner oss i underläge och små.
I recently saw a report by Sky News.
Jag såg nyligen ett reportage från Sky News.
Showing how the Communist Party of China is increasing persecution against Christians.
Som visade hur Kinas kommunistiska parti ökar förföljelsen av kristna.
Churches are demolished.
Kyrkor rivs.
Crosses removed.
Kors tas bort.
Pastors arrested.
Pastorer arresteras.
And believers are intimidated into silence.
Och troende skräms till tystnad.
The journalist ends with this statement.
Och journalisten avslutade med detta uttalande.
People are caught up in a paralysis of fear, control and clampdown.
Människor är fångade i en förlamning av rädsla, kontroll och åtstramning.
The incredible might of this state that feels it must be almighty.
Den otroliga makten hos denna stat som känner sig allsmäktig.
What a statement.
Ja, vilket uttalande.
The journalist says that the power of the state, the Chinese state, almost feels like a hand of almighty God clamping down on the necks of the people.
Journalisten säger att statens makt nästan känns som den allsmäktige Guds hand som står ner på dem.
It feels discouraging and hopeless.
Det känns avskräckande och hopplöst.
Think about the Christians in Nigeria.
Tänk på de kristna i Nigeria.
Every week we hear hundreds of people being murdered only for their faith.
Så varje vecka hör vi hur hundratals som mördas och dumpas eller som mördas på grund av deras tro.
The whole world is watching.
Hela världen tittar på.
But everyone is silent.
Men alla är tysta.
In times like this our hearts ache.
Och i tider som det här så värker våra hjärtan.
Doubts creep in.
Tvivel kommer.
Fears and suspicions prowl and devour us.
Så rädslor och misstankar kommer och kan till och med sluka oss.
It makes us wonder.
Det får oss att undra.
Will Christianity survive in China?
Kommer kristendomen att överleva i Kina?
In Nigeria?
I Nigeria.
Will it survive in Sweden?
Kommer den att överleva i Sverige?
In this secularized state?
I den här sekulariserade staten.
Will it endure anti-Christian West?
Kommer den att uthöra det antikristna västvärlden?
Our Redeemer husband answers with this vow.
Så vår återlösare make svarar med sitt löfte.
The children of the desolate one will be more.
Den övergivnas barn ska bli många.
The future of God's church does not ultimately depend on governments.
Så Guds kyrkas framtid beror ytterst sett inte på regeringar.
Cultures or even our own strength.
Och inte på kulturer eller ens vår egen styrka.
It completely rests upon the promise of the faithful Redeemer husband who purchased his people with his own blood.
Den vilar på löftet från vår trogna återlösare make som köpte sitt folk med sitt eget blod.
And that is why we can be comfortable.
Det är därför vi kan bli tröstade.
Our Redeemer husband's promise that does not lead only to this passive comfort.
Vår återlösares makes löfte leder oss inte till passiv tröst.
It also stirs us into action.
Det sporrar oss till handling.
He says in verse 2 and 3.
Han säger i vers 2-3.
Enlarge the place of your tent and let the curtains of your habitations be stretched out. Do not hold back. Lengthen your cords and strengthen your stakes.
Utvidga platsen för ditt tält och låt dina boningsförhängen vara utspända. Håll inte tillbaka. Förläng dina rep och gör dina pålar starkare.
For you will spread abroad to the right and to the left and your offspring will possess the nations and will people desolate cities.
Du ska breda ut dig åt höger och vänster och din avkomma ska ta folk i besittning och befolka de ödelagda städerna.
Notice the order.
Lägg märke till ordningen.
God does not say enlarge your tent so that I can bless you.
Gud säger inte utvidga ditt tält så att jag kan välsigna dig.
Rather he says because I have promised to bless you with offspring enlarge your tent.
Snarare säger han eftersom jag har lovat att välsigna dig med avkomma utvidga ditt tält.
The command rests upon the promise.
Befallningen vilar på löftet.
And that was the conviction of William Carey.
Och detta var William Careys övertygelse.
In 1792 he preached from these very verses with two unforgettable statements.
1792 predikar han utifrån just dessa verser med två oförglömliga uttalanden.
Point 1.
Punkt 1.
Expect great things from God.
Förvänta dig stora ting från Gud.
Point 2.
Punkt 2.
Attempt great things for
försök
God.
Stora ting för Gud.
And that sermon became one of the sparks that ignited the modern missionary movement.
Och den predikan blev en av gnistorna som tände den moderna missionsrörelsen.
So many missionaries arose.
Så många missionärer reste sig.
Carey himself sailed to India.
Carey själv han seglade till Indien.
And they were all consumed by the love of God.
Och de var alla uppslukade av Guds kärlek.
And a zeal to enlarge the tent.
Och en iver att utöka tältet.
To spread the gospel to every corner of the earth.
Att sprida evangeliet till jordens alla hörn.
Because.
Eftersom.
Because.
Eftersom
they expected God to provide what he promised.
Eftersom att de förväntade sig att Gud skulle ge vad han hade lovat.
Beloved church of God,
älskade Guds kyrka.
The same promise belongs to us as well.
Samma löfte tillhör oss.
If our redeemer husband has promised innumerable children,
om vår åtlösare make har lovat otaliga barn,
then we must not shrink back.
Då får vi inte dra oss tillbaka.
We must enlarge the tent.
Vi måste utöka tältet.
And this is not a time for retreat, it is time to advance.
Och detta är inte tiden för oss att dra oss tillbaka, att det är dags att liksom gå vidare.
Therefore let us attempt great things for God.
Så låt oss försöka göra stora saker för Gud.
Trust in his wow.
Lita på hans löfte.
Enlarge.
Så utöka.
Perhaps that means speaking to your neighbor about Christ.
Kanske betyder det att tala med din granne om Kristus.
Perhaps it means sharing the gospel with your colleague.
Så kanske betyder att dela evangeliet med en kollega.
Perhaps it means standing for Christ in your school.
Kanske betyder att stå upp för Kristus i din skola.
Perhaps it means starting a Bible study in your university.
Kanske betyder det att starta upp en bibelstudiegrupp på ditt universitet.
Perhaps it means speaking to your family about how Christ has transformed your life.
Eller kanske att prata med din familj om hur Kristus har förvandlat ditt liv.
Or perhaps,
eller kanske,
maybe for one of you or few of you here,
eller för några få av er här,
God is calling you to leave the comforts of home.
Alltså så kallar Gud dig att lämna ditt hems bekvämlighet.
And take the gospel where Christ is not yet known.
Och ta evangeliet dit där Kristus ännu inte är känd.
Saying, here I am, Lord, send me.
Och säga, här är jag, Herre, send mig.
Whichever it is,
vad den är.
Trust in his vow.
Lita på hans löfte.
Enlarge the tent.
Och utvidga tältet.
Take that step.
Ta det steget.
You see, when Jesus said to Peter,
ja, du förstår, när Jesus sa till Petrus,
on this rock I will build my church.
På denna klippa ska jag bygga min kyrka.
And the gates of hell shall not prevail against it.
Och helvetets portar ska inte få övertag över den.
He was not looking at a passive church.
Så syftade han inte på en passiv kyrka.
Notice the nuance that Jesus uses.
Lägg märke till nyansen som Jesus använder.
He doesn't say that the army of hell shall not prevail against the kingdom's gates.
Han säger inte att helvetets armé inte ska få övertag över rikets portar.
He is saying that the gates of hell will not prevail.
Han säger att helvetets portar inte ska få övertag.
Meaning Christ is picturing a church that is advancing against the very gates of hell.
Kristus föreställer sig sin kyrka som går fram mot helvetets portar.
The church is not sitting within safety, within a defensive wall.
Det är inte som att kyrkan sitter säkert bakom en mur.
It is outside in the wild. It's against, banging against the gates of hell.
Det är liksom banka på helvetets portar.
Oh, brother and sister.
Och bröder och systrar.
Because he has promised his church.
Eftersom han har lovat att bygga sin kyrka.
We can move forward with confidence.
Så kan vi gå framåt med tillförsikt.
Our redeemer husband has promised a growing family.
Vad åtlösare makar har lovat en växande familj.
Therefore let us enlarge the tent.
Låt oss därför utvidga tältet.
Extend the boundaries.
Vidga gränserna.
Burn with passion for kingdom's expansion.
Så brinna av passion för rikets expansion.
Perhaps you're sitting here and thinking.
Men kanske hör du allt detta och tänker,
how can God use someone like me?
Hur kan Gud använda någon som mig?
A failure.
Ett misslyckande.
And our redeemer husband knows that question.
Vår återlösare make känner till den frågan.
So before he sends his bride into the world,
så innan han sänder iväg sin brud till världen,
he first comforts her heart.
Så tröstar han hennes hjärta.
That brings us to the second vow.
Och det leder oss till hans andra löfte.
Vow of unwavering compassion.
Löftet om orubblig medkänsla.
In verse 4 we read.
I vers 4 läser vi.
Fear not, for you will not be ashamed. Be not confounded, for you will not be disgraced. For you will forget the shame of your youth and the reproach of your widowhood. You will remember no more.
Frukta inte, du ska inte komma på skam. Var inte på skam, du ska inte komma på skam. Du ska glömma din ungdoms skam och din enkestånds smälek ska du inte mer minnas.
The imagery shifts from a barren woman to a deserted wife.
Bildspråket skiftar från en ofruktsam kvinna till en övergiven hustru.
A wife cast off in shame.
En hustru förkastad i skam.
Isaiah originally speaks to the exiled Israelites.
Och Isaiah talar ursprungligen till de landsförvisade israeliterna.
After years of rejecting God's repeated calls to repentance.
efter år av att ha avvisat Guds upprepade uppmaningar till omvändelse.
They were driven out of the promised land.
Så drevs de ut ur det utlovade landet.
The people who are called to be the light of the nations were themselves cast into darkness.
Så folket som själva menade att vara nationernas ljus kastades själva ut i mörkret.
It was a public disgrace.
Det var en offentlig skam.
Yet the Lord promises that that they will forget the shame of the youth and remember their reproach no more.
Ändå lovar Herren att de ska glömma sin ungdomsskam och inte mer minnas sin smälek.
Why? Why will they forget that?
Varför? Varför ska de glömma det här?
The answer is at the very heart of this chapter. For your maker is your husband.
Svaret är själva kärnan i detta kapitlet. Ty din skapare är din make.
You see, their comfort does not begin with a change in their own circumstances.
Så deras tröst börjar inte med en förändring av omständigheterna de har.
But it rests upon the character of God.
Men det vilar på Guds karaktär.
Their hope rests on who their husband is.
Så deras hopp vilar i vem deras make är.
And notice how Isaiah uses God's glorious names.
Så lägg märke till hur Jesaja liksom avslöjar Guds härliga namn.
Your maker is your husband.
Först så är liksom din skapare är din make.
The one who created them now binds himself to them in a covenant love.
Så han som skapade dem binder sig nu till dem i sin förbundskärlek.
As a creator he knows them completely.
Som deras skapare så känner han dem fullständigt.
Yet this all-knowing creator is also their husband.
Men då är den allvetande skapare också deras make.
So in him they find both authority.
Så i honom finner de både auktoritet
and affection.
Och tillgivenhet.
Majesty.
Så majestät.
And tenderness.
Och ömhet.
The one who knows them the best.
Så den som känner dem bäst.
Also loves them the most.
Älskar dem också som mest.
Next he is the Lord of hosts.
Sen är han också Herren Sebaot.
It declares his supreme power and absolute preeminence.
Och denna titeln förklarar hans högsta makt och absoluta överlägsenhet.
He rules over every army in heaven and on earth.
Han härskar över varje armé i himlen och på jorden.
He is before and above all things.
Han är före och över allting.
And he also says the holy one of Israel is your redeemer.
Han säger också Israels helige är din återlösare.
Yes, he is utterly holy.
Så ja, han är fullständigt helig.
Set apart from the sinful Israel.
Så avskild från det syndiga Israel.
Yet he is also of Israel.
Men han är också av Israel.
Therefore he is for Israel.
Därför är han för Israel.
There is both a distance and a nearness in that title.
Så det finns både ett avstånd och en närhet i den titeln.
And because he alone is holy.
Eftersom att han ensam är helig.
He alone can uphold perfect justice.
Så kan han ensam upprätthålla fullkomlig rättvisa.
Because he alone is the Lord of hosts.
Eftersom han är Herren Sebaot.
He alone has the power to accomplish redemption.
Så har han själv makten att åstadkomma återlösning.
And we see this fulfilled in the suffering servant.
Och vi ser att detta uppfylls i den lidande tjänaren.
Though perfectly righteous, holy.
Då även om han var fullkomligt rättfärdig.
He bore the iniquities of his people.
Så bar han sitt folks missgärningar.
And therefore he truly can be our redeemer.
Och därför är han sannoliken vår återlösare.
And Isaiah also declares he is the God of the whole earth.
Och slutligen så förklarar Jesaja att han är hela jordens gud.
He is not merely Israel's God.
Han är inte bara Israels gud.
He is sovereign over all creation.
Han är suverän över hela skapelsen.
Yet this universal king is your creator.
Ändå är denna universella kung din skapare.
Your redeemer.
Din återlösare.
And your husband.
Och din make.
So from the beginning to end.
Så från början till slut.
He is for his people.
Så är han för sitt folk.
Therefore you can be fearless and unashamed.
Och därför kan du vara orörd och orädd och skamlös.
And that's why verse 6 is so precious.
Och därför är vers 6 så värdefull.
For the Lord has called you like a wife deserted and grieved in spirit, like a wife of youth when she is cast off, says your God.
Till Herren har kallat dig som en övergiven och bedrövad hustru, som en ungdomshustru när hon är förkastad, säger din Gud.
The God who once disciplined his people now calls them back into a loving relationship.
Så Gud som en gång tuktade sitt folk kallar dem nu tillbaka till en kärleksfull relation.
So come.
Så kom.
Come to him fearlessly and unashamedly.
Kom till honom utan rädsla och utan skam.
We read in verse 7, for a brief moment I deserted you,
But with great compassion I will gather you. In overflowing anger for a moment I hid my face from you. But with everlasting love I will have compassion on you, says the Lord, your Redeemer.
Vi läser från vers 7. För ett kort ögonblick övergav vi dig, men med stor barmhärtighet ska jag samla dig. I överväldigande vrede dolde jag ett ögonblick mitt ansikte för dig. Men med evig kärlek ska jag förbarma mig över dig, säger Herren, din återlösare.
He promises unwavering compassion to the unfaithful wife.
Han lovar orubblig barmhärtighet till den otrogna hustrun.
Yes, due to their disobedience God had deserted them.
Ja, på grund av deras olydnad hade Gud övergivit dem.
He hid his face from them.
Han dolde sitt ansikte för dem.
And gave them over to the surrounding nations.
Och gav dem i de omgivande folkens våld.
But his anger was for only a moment.
Men hans vrede varade bara för ett ögonblick.
But his compassion is everlasting.
Men hans barmhärtighet varade för evigt.
His discipline was only temporary.
Hans tuktan var bara tillfällig.
But his covenantal love is eternal.
Men hans förbundskärlek är evig.
What great comfort.
Vilken stor tröst.
And for us who are on this side of redemptive history,
och för oss som befinner oss på den här sidan om återlösningshistorien,
this makes sense only when we look at the cross.
Blir detta begripligt bara när vi ser på korset.
On the cross, Jesus was deserted for a brief moment in our place.
På korset övergavs Jesus för en kort stund i vår plats.
The Father hid his face from the Son.
Så fadern dolde sitt ansikte för sonen.
For our iniquities and our transgressions.
För våra missgärningar och våra överträdelser.
Jesus was numbered among transgressors.
Han räknades bland överträdarna.
Father's overflowing anger was heaped on Jesus.
Så faderns överflödande vrede östes över Jesus.
And Jesus poured out his soul to death.
Och Jesus utgöt sin själ i döden.
To make a guilt offering in our place.
För att offra skulden i vår plats.
He bore our grief and our punishments.
Han bar all sorg och all straff.
So that we might receive everlasting love and great compassion.
Så att vi kunde få evig kärlek och stor medkänsla.
What amazing love.
Vilken fantastisk kärlek.
What great compassion.
Vilken stor medkänsla.
He continues.
Han fortsätter.
This is like the days of Noah to me.
Detta, han fortsätter att detta är som för mig i Noahs dagar.
As I swore that the waters of Noah should no more go over the earth, so I have sworn that I will not be angry with you and will not rebuke you.
Liksom jag svor att Noahs vatten aldrig mer skulle gå över jorden, så har jag svurit att jag inte ska vara vred på dig och inte heller vara vred på dig.
Just as God's covenant with Noah guaranteed that the flood would not occur again.
Alltså precis som Guds förbund med Noah garanterade att syndafloden aldrig mer skulle förstöra jorden.
So he now declares that his wrath towards the redeemed people is forever satisfied.
Så förklarar han nu att hans vrede mot sitt åtlösta folk är evigt stillad.
At the cross, Christ bore the full weight of God's righteous anger.
Så vid korset bar Kristus hela tyngden av Guds rättfärdiga vrede.
So justice has been served completely.
Så rättvisan har skipats fullständigt.
So therefore there is no condemnation left for those who belong to him.
Så därför finns det inte någon fördömelse kvar för de som tillhör honom.
That's why Paul writes in Romans 8.
Det är därför som Paulus skriver i Romarbrevet.
Who is to condemn?
Vem kan fördöma?
Who shall separate us from the love of Christ?
Vem kan skilja oss från Kristi kärlek?
Shall tribulation?
Så nöd?
Or distress?
Eller ångest?
Or persecution?
Eller förföljelse?
Or famine?
Eller hungersnöd?
Or nakedness?
Eller nakenhet?
Or danger?
Eller fara?
Or sword?
Eller svärd?
No!
Nej.
In all things we are more than conquerors through him who loved us.
Nej, i allt detta vinner vi mer eller segrare genom honom som älskat oss.
Friends, what great assurance.
Mina vänner, vilken stor försäkran.
God seals it with these beautiful words.
Och Gud beseglar det med de här vackra orden.
For the mountains may depart and the hills be removed, but my steadfast love shall not depart from you, and my covenant of peace shall not be removed, says the Lord who has compassion on you.
Till bergen må vika och höjderna försvinna, men mitt nål ska inte vika från dig och mitt fredsförbund ska inte tas bort, säger Herren som förbarmar sig över dig.
As sturdy as the mountains are,
så starka som bergen är,
and as firm as the hills are,
och så fasta som höjderna är,
even they might be removed,
så kan de tas bort.
But God's steadfast love will never depart from us.
Men Guds nåd ska aldrig försvinna från
His covenant of peace is eternal.
Hans fredsförbund är evigt.
What great guarantee.
Vilken stor garanti.
I love the Tamil translation of the word compassion.
Jag älskar den här översättningen av ordet medkänsla.
It is rendered as heart melting.
Det står liksom att som ett smältande hjärta.
Yes, church.
Ja, kyrkan.
God's heart melts.
Så Guds hjärta smälter.
His heart melts towards you in deep, unwavering love.
Det smälter mot dig med djup och orubblig kärlek.
Our creator, redeemer and husband delights in his bride. In his bride.
Så vår skapare, vår åtlösare, våran make, han njuter av sin brud.
With immeasurable tenderness.
Med omätlig ömhet.
Perhaps you are experiencing rejection because you are a Christian.
Kanske upplever du typ avslag för att du är kristen.
Let me remind you.
Låt mig påminna dig.
There is someone greater.
Det finns någon större.
Whose heart melts over you.
Vars hjärta smälter över dig.
Whose love and compassion will never depart from you.
Vars kärlek och medkänsla skulle aldrig komma att vika från dig.
So come to him.
Så kom till honom.
Perhaps you are wondering.
Du kanske undrar.
Is God really for me?
Är Gud verkligen för mig?
I have failed him so many times.
Jag har svikit honom så
många gånger. I have sinned against him.
Jag har syndat mot honom.
Even though I strive to obey him, I keep failing.
Även om jag strävar efter att lyda honom så fortsätter jag att falla.
Will he still love me?
Kommer han fortfarande att älska mig?
Yes.
Ja.
Yes, dear saint of God.
Ja, kära Guds helige.
All his anger was poured out on the cross.
Ja, all hans vrede utgjöts vid korset.
His wrath has been fully satisfied in Christ.
Hans vrede har blivit helt stillad i Kristus.
There is nothing in you that could make him abandon you.
Det finns ingenting i dig som kan få honom att överge dig.
Nothing will cause him to hide his face from you.
Ingen kommer att få honom att dölja sitt ansikte.
Even now at this very moment.
Även just nu.
His heart melts with compassion towards you.
Smälter hans hjärta av medkänsla mot dig.
His love is not diminished.
Hans kärlek har inte minskat.
Nor has his mercy run dry.
Hans barmhärtighet har inte sinat.
So come.
Så kom.
Come to him.
Kom till honom.
Perhaps you are walking through a period of immense trial and suffering.
Kanske går du igenom en period av oerhörda prövningar och lidande.
Everything seems to be against you.
Allting verkar vara emot dig.
You are battling against a storm.
Du kämpar mot stormen.
Yet nothing seems to change.
Men ingenting verkar förändras.
Plans fall apart.
Planer faller isär.
Doors remain closed.
Dörrar förblir stängda.
Hope is beginning to fade.
Hoppet börjar blekna.
Maybe you have started to ask.
Verkligen god.
Does he really care for me?
Bryr han sig om mig?
Is he punishing me?
Straffar han mig?
No, dear brother, sister.
Nej, kära bröder och systrar.
Your maker is your husband.
Din skapare är din make.
Your maker is your husband.
Din skapare är din make.
Your redeemer is not punishing you.
Din återlösare straffar dig inte.
He will never demand payment twice.
Han kommer aldrig att kräva betalning.
His everlasting love has not failed.
Hans eviga kärlek har inte svikit.
Even now.
Även nu.
Even now.
Även nu.
His heart is melting towards you with full compassion.
Smälter hans hjärta fullt av medkänsla mot dig.
His loving arms is wrapped around you in the midst of your suffering.
Så hans kärleksfulla armar är omslutna kring dig även i ditt.
You have not fallen yet because of his compassion.
Du har ännu inte fallit på grund av hans medkänsla.
So take heart.
Så fatta mod.
Be comforted.
Var tröstad.
Draw near to him.
Kom närmare honom.
Perhaps you are not a Christian.
Kanske är du inte kristen.
You find yourself captivated by this compassion.
Men ändå fängslas du av en sån här medkänsla.
And friend.
Min vän.
Come to Christ.
Kom till Kristus.
Trust that he bore your sins.
Lita på att han bar dina synder.
Died on the cross.
Dog på korset.
And rose again.
Och uppstod igen.
So that all who believe in him might be forgiven and brought into God's family.
Så att alla som tror på honom kan bli förlåtna och föras in i Guds familj.
And this unwavering compassion can be yours too.
Och denna orubbliga medkänsla kan vara din också.
So come to him.
Kom till honom.
Come fearlessly. And unashamedly.
Kom utan rädsla och skamlöst.
Our redeemer husband has vowed to love us with everlasting compassion.
Vår återlösare make har lovat att älska oss med evig medkänsla.
But his love is not merely something to be experienced only today.
Hans kärlek är inte bara något som ska upplevas idag.
It also guarantees a glorious future which he has prepared for us, his bride.
Den garanterar också den härliga framtid han har förberett för sin brud.
That brings us to point 3.
Och det tar oss till punkt 3.
Vow of unshakable city.
Löftet om den orubbliga staden.
He begins in verse 11. O afflicted one, storm-tossed and not comforted.
Han börjar i vers 11. Du bedrövade, stormhärjade och otröstade.
Notice that God's people are still afflicted.
Lägg märke till att Guds folk fortfarande är bedrövade.
They're still storm tossed.
De är fortfarande stormhärjade.
Their circumstances has not changed.
Det sa, deras omständigheter har inte förändrats.
But your husband promises.
Men din man lovar.
He says.
Han säger,
behold, I will set your stones in antimony and lay your foundations with sapphires. I will make your pinnacles of agate, your gates of carbuncles and all your walls of precious stones.
Han säger, se, jag ska sätta dina stenar i antimon och lägga dina grundstenar i safirer. Jag ska göra dina tinnar av agat, dina portar av karbunkel och hela din mur av ädelstenar.
God promises to build a city full of precious stones.
Gud lovar att bygga en hel stad full av ädelstenar.
The foundations,
grundstenarna,
pillars,
pelarna,
towers,
tornen,
gates,
portarna,
and even the walls.
Och till och med murarna.
And this sounds absurd, doesn't it?
Och det låter absurt,
no,
eller hur?
No king builds their towers, gates and walls with precious stones.
Så ingen kung bygger sina torn, portar och murar med ädelstenar.
Because those are the very places the enemy attacks first.
Eftersom det är just de platserna där fienden attackerar först.
You never put your precious stones, your treasures in the place where the enemy attacks first.
Du skulle aldrig slåsa bort dina största skatter där fienden attackerar först.
You got it in the center of the city.
Du har det i kärnan av staden.
But here we see the walls are also made with precious stones.
Men här ser vi att även murarna är gjorda med
the towers, the towers and also the gates.
Och även tornen.
You do that only if you're absolutely certain that no enemy would ever attack that city.
Och du gör det bara om du vet att ingen fiende någonsin kommer att attackera staden.
And that's exactly what God promises.
Och det är precis det som Gud lovar.
A prosperous city with eternal security.
En blomstrande stad med evig trygghet.
Therefore be comforted.
Var därför tröstad.
Rest securely in your husband.
Vila tryggt i din make.
But what about the inhabitants?
Men hur är det med invånarna?
What about the great family, the big family which God promised?
Hur är det med den stora familjen som Gud
utlovade? What about the offspring of the servant?
Hur är det med tjänarens avkomma?
Verse 13 says.
Vers 13 säger.
All your children shall be taught by the Lord and great shall be the peace of your children.
Alla dina barn ska bli lärda av Herren och dina barns frid ska vara stor.
What a remarkable promise.
Vilket anmärkningsvärt löfte.
The children whom God promised in verses 1 to 3.
Så barnen som Gud utlovade i verserna 1 till 3.
Now enjoy perfect peace.
Åtnjuter nu fullkomlig frid.
Because they are taught by the Lord himself.
Eftersom de är lärda av Herren själv.
And Isaiah had already prophesied this in chapter 2.
Och Isaiah hade redan profeterat detta i kapitel 2.
He says in it shall come to pass in the later days, many people shall come and say, come, let us go to the mountain of the Lord, that he may teach us his ways, and that we may walk in his paths.
Det ska ske de sista dagarna. Många folk ska gå och säga, kom, låt oss gå upp till Herrens berg, så att han kan lära oss sina vägar, och vi kan vandra på hans stigar.
Jeremiah also echoes a similar promise under the new covenant.
Jeremia upprepar också ett liknande löfte under det nya förbundet.
And even now we experience the first fruits of this promise.
Och redan nu upplever vi förstlingen av detta löfte.
Jesus says in John 14.
Jesus säger i Johannes 14.
The helper, the Holy Spirit,
hjälparen, den helige anden,
will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you.
Ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt.
Without the Spirit teaching us, opening our eyes,
om inte anden liksom först öppnar våra ögon, så skulle vi aldrig förstå.
We would never understand God's truth.
Skulle vi aldrig förstå Guds sanning.
Believe the gospel.
Tro på evangeliet.
Or enjoy peace with God.
Eller åtnjuta frid med Gud.
What we experience now is only a foretaste of the day when this promise will be fulfilled in all its fullness.
Det vi upplever nu är bara en försmak av den dag då detta löfte kommer att uppfyllas i all sin fullhet.
Therefore we can rest securely.
Så därför kan vi vila tryggt.
Knowing what God has begun, he will surely complete.
Så vi att Gud vet att Gud kommer det Gud har börjat kommer han säkerligen att fullborda.
He further promises.
Han lovar vidare.
In righteousness you shall be established.
I rättfärdighet ska du befästas.
You shall be far from oppression.
Du ska vara långt från förtryck.
For you shall not fear.
Du ska inte frukta.
And from terror.
Och långt ifrån skräck.
For it shall not come near you.
Så den ska inte komma nära dig.
The city is established in righteousness.
Staden är befäst i rättfärdighet.
Meaning there is no sin.
Det finns ingen synd.
There is only justice, truth and perfect peace.
Det finns bara rättvisa, sanning och fullkomlig fred.
That is why there is no oppression, no fear, no terror.
Det är därför det inte finns någon förtryck, ingen skräck och ingen rädsla.
Dear church, doesn't your heart long for that day?
Kära kyrka, längtar inte era hjärtan efter den dagen?
A day when sin is gone.
En dag då synden är borta.
Suffering is ended.
Lidandet är över.
And God's people dwell in perfect peace forever.
Och Guds folk lever i fullkomlig fred för evigt.
He concludes with another wonderful assurance.
Herren avslutar med ytterligare en underbar försäkran.
If anyone stirs up strife, it is not from me. Whoever stirs up strife with you shall fall because of you. Behold, I have created the smith who blows the fires of coals and produces a weapon for its purpose. I have also created the ravager to destroy. Therefore, no weapon that is formed against you shall succeed, and you shall refute every tongue that rises against you in judgment.
Någon uppviglar till konflikt kommer inte från mig. Den som uppviglar till konflikt med er ska falla för er skull. Se, jag skapat smeden som blåser upp kolelden och framställer ett vapen för dess ändamål. Jag har också skapat förödaren till att förgöra. Inget vapen som smids mot er ska ha framgång. Och ni ska vederlägga varje tunga som reser sig mot er i domen.
Once again, our creator, redeemer, husband reminds us that he is sovereign over all things.
Återigen påminner vår skapare, återlösare, make oss om att han är suverän över allting.
The smith who forges the weapon.
Smeden som smider vapnet.
And the ravager who wields it.
Och skövlaren som använder det.
Both exist under God's sovereign rule.
Existerar båda under hans suveräna styre.
Nothing escapes his control.
Ingenting undgår hans kontroll.
He raises the nations.
Han uppväcker nationer.
And he brings them down.
Och han störtar dem.
Babylon itself was only his instrument of destruction.
Så Babylon var bara hans redskap för förstörelse.
Before it too came under his righteous judgment.
Innan även det kom under hans rättfärdiga dom.
Therefore no enemy can ultimately prevail against God's people.
Därför kan ingen fiende slutligen segra över Guds folk.
No weapon can overthrow his saving purposes.
Så inget folk, inget vapen kan omkullkasta hans frälsande avsikter.
No accusation can overturn his verdict.
Ingen anklagelse kan upphäva hans dom.
Therefore Isaiah concludes.
Därför avslutar Jesaja.
This is the heritage of the servants of the Lord.
Detta är Herrens tjänares arv och deras rättfärdighet.
And their vindication from me declares the Lord.
Och rättfärdighet från mig säger Herren.
What the nation of Israel, God's servant, failed to accomplish.
Så vad Israel, Guds tjänare, misslyckades med att åstadkomma.
The suffering servant has accomplished perfectly.
Åstadkom den lidande tjänaren fullkomligt.
Through the suffering servant, his offspring receive an everlasting inheritance.
Genom honom får hans avkomma ett evigt arv.
Peace, stability, security, comfort and an unshakable city.
Fred, stabilitet, trygghet, tröst och en orubblig stad.
Even our righteousness is a gift here.
Så även vår rättfärdighet är hans gåva.
We stand before God not because of our own obedience.
Vi står inför Gud inte på grund av våran egen lydnad.
But because Christ has made us righteous.
Men för att Kristus har gjort oss rättfärdiga.
That's why no accusation can stand against us.
Det är därför ingen anklagelse kan stå emot oss.
No weapon can ultimately succeed.
Inget vapen kan slutligen lyckas.
Because our vindication, that is righteousness, comes from the Lord himself.
Eftersom vår rättfärdighet kommer från Herren själv.
So brothers and sisters.
Så bröder och systrar.
Are your hearts troubled?
Är era hjärtan oroliga?
Do you feel vulnerable?
Känner ni er sårbara?
Do you fear what lies ahead?
Fruktar ni vad som ligger framför er?
For yourself?
För er själva?
For your family?
För er familj?
Or for the church?
Eller för kyrkan?
In this increasingly hostile world?
I en allt mer fientlig värld.
Your redeemer husband has prepared for you an unshakable city.
Er återlösare make har förberett för er en orubblig stad.
Fully established in righteousness.
Grundad i rättfärdighet.
And secured by his sovereign power.
Och tryggad av hans suveräna makt.
Therefore rest.
Så vila därför.
Rest securely in him.
Tryggt i honom.
What a redeemer husband we have.
Vilken återlösare make vi har.
He has not merely spoken comforting words.
Han har inte bara talat tröstande ord.
But he has made covenant vows.
Men han har ju avgett förbundslöften.
Sealed by the blood of his blood of the suffering servant.
Besegrade av den lidande tjänarens blod.
Because he was crushed for our iniquities.
Eftersom han krossades för våra missgärningar.
We have a growing family.
Har vi en växande familj.
An everlasting love.
En evig kärlek.
And an eternal inheritance.
Och ett evigt arv.
And he never breaks his vow.
Vår återlösare make bryter aldrig sina löften.
Therefore be comforted.
Så var därför tröstade.
When Christianity seems small and weak.
När kristendomen verkar liten och svag.
Remember his first vow.
Kom ihåg hans första löfte.
Christ will gather people from every tribe, tongue and nation.
Kristus ska samla sitt folk från varje stam, språk och nation.
The family will grow.
Familjen kommer växa.
Therefore enlarge the tent.
Så utvidga därför tältet.
When your conscience accuses you.
När ditt samvete anklagar dig.
When Satan reminds you of your failures.
När Satan påminner dig om dina misslyckanden.
Or when the world shames you for following Christ.
Eller när världen skämmer dig för att du följer Kristus.
Remember his second vow.
Kom ihåg hans andra löfte.
His steadfast love will never depart from you.
Hans orubbliga kärlek kommer aldrig vika från
his
dig.
His covenant of peace will never be removed.
Hans fredsförbund kommer aldrig tas bort.
Therefore come to him fearlessly and unashamedly.
Så kom därför till honom utan rädsla och skamlöst.
When life is stormy.
När livet är stormigt.
When you feel vulnerable.
När du känner dig sårbar.
Or when the future seems uncertain.
Eller när framtiden verkar osäker.
Remember his third vow.
Kom ihåg hans tredje löfte.
Is your inheritance is secure.
Ditt arv är tryggt.
Your no weapon formed against you shall prosper.
Inget vapen som smids mot dig ska ha framgång.
Therefore rest securely.
Så vila därför.
Rest securely in your redeemer husband.
Vila därför tryggt i din återlösare make.
But church.
Men kyrkan.
These vows are not merely for comfort.
Men de här löftena är inte bara till för våran tröst.
They are meant to stir us into action.
De är också att spåra oss till handling.
If our redeemer husband has loved us with such an everlasting love.
Om våran återlösare make har älskat oss med en sådan evig kärlek.
Should we not love him with all our hearts?
Borde vi inte då älska honom med hela vårt hjärta?
If he has welcomed us home.
Om han har välkomnat oss hem.
Should we not invite others to come home to him?
Borde vi inte också då bjuda in andra att komma hem till honom?
If he has promised to enlarge his family,
om han har lovat att utöka sin familj,
should we not labor joyfully in this harvest?
Borde vi då inte arbeta med glädje i hans skörd?
William Carey's words still ring true.
William Careys ord klingar fortfarande sant.
Because they rest upon God's promise.
Eftersom de vilar på Guds eget löfte.
Expect great things from God.
Förvänta dig stora ting från Gud.
Attempt great things for God.
Försök stora ting för Gud.
So let us leave today comforted by our redeemer husband.
Så låt oss lämna idag tröstade av vår återlösare make.
And his unfailing vows.
Och hans osvikliga löften.
And be stirred.
Och var manade.
Be stirred.
Var manade.
To attempt great things for God.
Att göra stora ting för Gud.
Let's pray.
Låt oss be.
A gracious heavenly Father.
Nådefulla himmelske far.
We thank you for your word.
Vi tackar dig för ditt ord.
We thank you that you are our creator.
Vi tackar dig att du är våran skapare.
Our redeemer.
Våran återlösare.
And our husband.
Och våran make.
Lord, we thank you for your great promises, Lord.
Vi tackar dig för dina stora löften, Herre.
It never fails.
Du misslyckas aldrig.
You never fail.
Du misslyckas aldrig.
Lord, thank you that you have promised that we will enlarge, that the family will grow.
Tack för ditt löfte om att vår familj kommer utökas.
Lord, we thank you that you love us with an everlasting compassion.
Vi tackar att du älskar oss med en evig medkänsla.
Lord, we thank you that you have prepared for us an eternal inheritance, Lord.
Vi tackar att du har förberett oss ett evigt arv.
We depend on you.
Vi är beroende av dig.
We love you.
Vi älskar dig.
And we look forward to meet you.
Vi ser fram emot att träffa dig.
Thank you, Jesus.
Tack Jesus.
In Jesus' name we pray. Amen.
Vi ber i Jesu namn. Amen.